Det pågår en byggboom i Sverige. Jag får ta på mig gul väst och hjälm för att komma in på en av byggarbetsplatserna.
Jag tänkte bara, jag smyger fram och ska försöka få lite grävskopa här.
Men det här är en lite annorlunda byggboom. De som ska bo här, det är nämligen fångar. Tre helt nya fängelser planeras i Sverige. Och på befintliga anstalter från norr till söder bygger man nu ut. Som här på Kumlaanstalten utanför Örebro, där ställföreträdande anstaltschef Marcus Winberg visar mig runt bland de höga murarna.
Så här kommer det stå baracker och sen så kommer vi bygga på andra sidan den där porten.
Och vad är det som ska bli där inne?
Det ska bli två stycken bostadshus då för intagna med 32 intagna i varje hus.
Fängelserna har fyllts till bristningsgränsen. Ja, faktiskt så mycket att de intagna här på Kumla fått bygga egna våningssängar för att få plats två i cellerna. Och de nya fångarna, säger Marcus Winberg, det är till stor del gängkriminella.
En stor andel av de som kommer in är kopplade till olika typer av gäng eller bor i utsatta områden. Så är det.
Men vad är egentligen tanken ska hända med alla de här människorna här i fängelset? Jag heter Robin Olin. Välkommen till Konflikt.
Ja, hjärtligt välkomna till den här pressträffen. Intresset är stort idag och ni är många som vill prata och ställa frågor.
Kan vi säga på en gång efter överlämningen här att det här är de mest omfattande straffskärpningarna riktade mot de kriminella gängen som har presenterats i Sverige någon gång.
Ja, det har nog inte undgått någon att det satsas mycket på att få fler bakom lås och bom i Sverige just nu. Och med en bred politisk uppslutning kring det så förväntas fängelserna fyllas på och vara trånga trots alla nybyggen för lång tid framöver.
Svenska domstolar både dömer fler än vad man gjort tidigare men också dömer ut längre fängelsestraff.
Här hör vi justitieminister Morgan Johansson från i slutet av augusti när han tar emot gängbrottsutredningen med förslag på ytterligare straffskärpningar.
Därför att för de här människorna så finns det bara en enda plats och det är på kåken och samhället kommer inte att lägga fingrarna emellan för att komma åt dem och det måste sägas tydligt.
Men i det här läget så kan det ju också vara värt att fråga sig vad som egentligen kommer att hända där på kåken. Är det här lösningen på gängvåldet eller snarare tvärtom? Och det är alltså det vi ska fokusera på i dagens program. Och innan vi tar oss till de svenska anstalterna så ska vi börja med en internationell utblick. För att få en bild av hur man nog inte vill att det ska bli här. Konflikts Lotten Collin, som är tidigare Latinamerika-korrespondent, berättar om Brasilien.
Tem suco, tem bolacha, tem material higiênico, azeite, fumo.
Elenir visar mig vad hon har i påsen. Juice, cigaretter, ett par gympadojor och tvål. Det är 2014 och jag träffar henne i kön utanför centralfängelset Presidio Central i Porto Alegre i södra Brasilien. Där inne sitter Elenirs man. Idag är det besöksdag. Hemma väntar deras två barn.
Eles não entendem, eles acham que é um brinquedo. O pai dele tá aqui aprendendo, tá aqui para ser reeducado no caso.
Jag brukar säga till barnen att er pappa behöver gå i skolan igen. Han ska lära sig att bli en bra människa. De tror på det, men själv vet jag att ingen blir en bättre människa här inne. Tvärtom, här lär man sig bara dåliga saker, säger Elenir.
Não tem nada que aprender de bom aqui.
En annan äldre kvinna i kön säger krasst att för att överleva här inne måste man skaffa kompisar. Det är gängen som styr.
As pessoas têm que fazer amizade, saber conviver dentro, senão se bem. Quem tem poder é os presos.
Vamos no CD?
Sen eskorteras jag in i fängelset av säkerhetschefen och fem militärpoliser. På golvet i de mörka, smala korridorerna syns en gul rand. På ena sidan av den går vi, på andra sidan handfängslade fångar på väg till och från sina avdelningar. De ställer sig med ansiktet mot väggen så fort vi närmar oss, annars får de ett slag från polisernas batonger.
Pela questão de segurança. É uma casa muito grande com muito fluxo de pessoas, né? De preso. Então, não é o padrão de segurança adequado, mas é o que dá para fazer.
Det är så trångt här att vi måste använda samma korridorer. Så då har vi delat upp dem så här av säkerhetsskäl, säger säkerhetschefen löjtnant Tavares. Fängelset är ursprungligen ett häkte som byggdes för att rymma lite drygt 1000 personer. Idag bor här över 4000 fångar. Löjtnant Tavares visar mig de olika avdelningarna som kontrolleras av olika gäng.
Duas galerias, dois andares destinados ao mesmo pessoal, né, que são unidos pela paz. Aqui tem a zona norte.
När vi går upp för trappan skriker poliserna att de är på väg upp så att fångarna ska vara förberedda. Tavares berättar att han nästan aldrig går in på avdelningarna.
Se não tem nenhuma questão que exija que faça entrada, nós não entramos. Até porque seria uma questão que poderia gerar alguma de ter que usar a força.
Vi går aldrig in om det inte blir nödvändigt, för då måste vi använda mycket våld. Och det innebär risker, säger Tavares. Brasilien är känt för sina många fängelserevolter, där vakterna ibland tas som gisslan. Men ofta handlar det just om att fångar från olika gäng försöker ha ihjäl varann. Konflikterna har direkta kopplingar till strider om kontroll och makt över drogförsäljningen utanför murarna.
Spasso na rua, sim. Questão de controle territorial, sim, de...
Sen mitt besök på Presidio Central då 2014 har fångarna där inne blivit ännu fler. De frihetsberövade i Brasilien fortsätter att öka. Och den stora majoriteten av dem är unga svarta killar från fattiga områden som gripits för ringa narkotikabrott. Det säger kriminologen Atos Vieira i Rio de Janeiro.
E grande parte foi preso sem armas, com uma quantidade pequena de drogas e sem vinculação com o tráfico. Não era alguém do Comando Vermelho, do PCC, etc.
Runt 35% av de män som sitter i brasilianska fängelser greps obeväpnade med lite droger på fickan. De tillhörde inget gäng innan de hamnade i fängelse. Anstalterna är i praktiken gängens rekryteringsbas, säger Atos Vieira.
A política de aprisionamento do Brasil, o que ela ajuda a fazer é fornecer a essas facções o seu braço armado.
Atos Vieira är specialist på de brasilianska gängens historia. En historia som börjar inne på fängelserna. Det var där Brasiliens idag största kriminella organisationer, PCC och Comando Vermelho, föddes på anstalter i São Paulo och Rio. Där har de vuxit. Och därifrån har de spridit sig.
Based in São Paulo and with over 30,000 members, this violent organization have massacred police, murdered judges and shut down entire cities.
Särskilt PCC dominerar idag fängelser i hela Brasilien och resten av Latinamerika. Och de har spritt sig med statens hjälp. När man försökt splittra gängen och minska deras makt genom att skicka gängledarna till fängelser i andra delar av landet, så har de skapat nya allianser och tagit över även där. Och när man blandat gängen har det fått katastrofala följder med stora gängbråk inne på anstalterna. Barbariska scener som halshuggningar och hela avdelningar som satts i brand, säger Atos Vieira.
Teve casos aí nos últimos anos de grande chacina, cenas de barbárie, cortação de cabeça, etc.
E na Suécia agora tem
uma situação muito difícil com uma guerra.
Jag berättar för Atos Vieira om Sverige, där man nu inför hårdare straff längre ner i åldrarna för gängrelaterade brott. Samtidigt som Encrochat-målet gjort att fler gängmedlemmar än någonsin förr väntas landa i fängelse. Jag har hört om explosioner och dödsskjutningar i Sverige. Och när människor börjar känna sig otrygga så vill politiker leverera någon slags lösning på det, säger Atos Vieira. Men fängelser är också mötesplatser. Gängmedlemmar kommer att träffas där, lära sig av varandra, skapa kontakter. Och någon gång ska de ut i samhället igen. Så ni riskerar att stärka gängen istället för att försvaga dem, säger Atos Vieira.
Vão voltar para a sociedade com o conhecimento das redes, sabendo ele vai aprender os contatos. Então, o resultado desse encarceramento, ele pode ser um aumento da organização desses grupos.
Ja, så långt om erfarenheterna från Brasilien. Och en varning alltså från kriminologen Atos Vieira i Rio de Janeiro. Att fängelser riskerar att bli en plats där gängen istället för att brytas ner snarare bygger upp och stärker sin makt. En utveckling som också länge varit tydlig till exempel i södra USA. Men Sverige är ju inte Brasilien eller USA. Så är det här verkligen något att oroa sig för här? Det ska det handla om nu.
Ja, kommer vi till porten här med taggtråd över.
Och vi ska börja med en historisk tillbakablick. För faktum är att det här, att gäng försöker växa sig starka på insidan, det är något som den svenska kriminalvården redan tagit fram strategier mot. För det har hänt också här.
Om du vänder dig till höger, bortom vid det huset, då finns det bord där, så kommer han ut.
Och inne på Kumlaanstalten träffar jag Kenneth Gustafsson, som nu är på kriminalvårdens huvudkontor. Men innan det arbetade han i 40 år här på Kumla, senast fram till här om året som anstaltschef.
Vi har ända från början sagt att vår strategi är huvudsak att splittra. Så att vi vill inte ha anstalter eller avdelningar som domineras av en viss konstellation. Vi vill inte ha starka fångar som kungar eller vad man kan kalla för drottningar, säger man på kvinnoanstalter. Utan vi vill liksom i möjligaste mån motverka allt sådant.
Motorcykelklubbar som sysslar med kriminell verksamhet har länge varit ett problem i södra Sverige.
Den här historien tar sin början på 90-talet, då när de första gängen i Sverige, MC-gängen, etablerade sig allt mer.
Men nu håller klubbarna på att sprida sig. Verksamheten växer och allt fler försöker bli medlemmar i den mest kända organisationen Hells Angels.
Kriminalvårdens taktik blev tidigt att inte låta dem sitta ihop, så som vi hörde till exempel i Brasilien. Utan att sprida ut MC-medlemmarna till olika anstalter, berättar Kenneth Gustafsson. Men snart uppstod en ny utmaning. Nya gäng som bildades på insidan istället. Och det första var här på Kumla.
I takt med, skulle jag säga, att de här Hells Angels och Bandidos-gängen blir mer och mer kända i Sverige. Man skriver mycket mer om dem i tidningarna. Kriget mellan dem gav mycket rubriker och mycket flera domar och så där också. De kom in fler och fler i fängelset. Då någonstans runt mitten på 90-talet, 95-96, tillkom det första anstaltsgänget. Då. De kallade sig för Brödraskapet och de bildades här på anstalten Kumla utav en engelsman som hette Danny Fitzpatrick.
Vad var din roll då?
Jag var då någon sorts förman, kan man säga, på... Eller jag var enhetschef egentligen på det som hette H-huset.
H-huset är idag rivet. Det är bara en grop kvar. Och det är där den nya byggnaden här på Kumla, som vi hörde om tidigare, ska stå. Men då, i mitten på 90-talet, var H-huset alltså den plats där fångarna började organisera sig. Gängen skulle senare sprida sig till anstalter över hela landet och få dödliga konsekvenser. Men i det här tidiga läget var det som märktes mest väldigt mycket brevskrivande, säger Kenneth Gustafsson.
Problemet de hade var att de inte hade varit tillsammans särskilt mycket fysiskt. De fanns ju lite på olika avdelningar och olika anstalter. Så det var en väldig brevväxling. De skrev ju brev till varandra och utvecklade formerna för vad det skulle innebära att vara med i brödraskapet och sådär. Och genom att vi hade brevgranskning då och läste breven som sändes och kom och sådär, så hade vi full koll på dels vilka som var med och vilka som inte fick vara med och vad de hade för regler och vad de hade för ambitioner och så vidare.
Visste de inte att ni läste?
Jo, det visste de, men de brydde sig inte om det. Liksom. Det var inte så att de dolde sitt medlemskap, utan snarare tvärtom. Precis som Hells Angels och Adidas så var det ju stor vikt att visa att man var med. Liksom. För det var ju respekt man ville ha och någon sorts våldskapital genom sitt medlemskap och stöd av varandra och sådär. Så att man skulle, i och med att man var medlem, skulle man ju liksom vara skyddad från angrepp från både framförallt medfångar men även kanske till viss del från oss.
I botten här, säger Kenneth Gustafsson, fanns en ökande rivalitet och spänning mellan olika fångar på anstalterna som tillhörde olika grupperingar. Brödraskapet bildades som ett vitt gäng. Och snart, som en motkraft, där inne på H-huset kom Original Gangsters, där medlemmarna hade invandrarbakgrund. Och sen gick utvecklingen inne på fängelserna i Sverige snabbt, säger Kenneth Gustafsson.
I backspegeln kan man säga att det spreds med en väldig fart, för de som inte fick vara med i brödraskapet eller Original Gangsters, de ville ju hitta på andra gäng, så att det visade sig vilket gäng som var starkast och vilket gäng som var farligast och sådär. Så att det ledde ju till mord på anstalter i Sverige under slutet på 90-talet eller andra halvan på 90-talet. Vi hade två mord där på Kumla, ett i december 96 och ett halvår senare, sommar 97. Det var två mord på Tidaholm, det var något mord nere i Helsingborg. Så det var ju en extrem period på det viset.
I lördags mördades en intern på Kumla fängelset och det var det andra mordet där på 8 månader.
27-åringen som var dömd till ett 1-årigt straff för rån och narkotikabrott hittades död inne på en låst toalett igår kväll. Han hade mördats med någon form av stickvapen.
Kenneth Gustafsson och andra inom kriminalvården höll kvar i strategin att splittra gängbildningarna. Det finns de som hävdar att det var så till exempel brödraskapet kunde sprida sig till allt fler anstalter eftersom de förflyttades dit. Och sen från fängelset också ut i samhället när medlemmarna muckade, vilket la grunden för gänget som fortfarande finns idag. Men Kenneth Gustafsson menar att det här var en framgångsrik strategi för att minska gängens makt inne på anstalterna. Kriminalvården utvecklade också under den här tiden metoder för mer kontroll och säkerhet, berättar han. Det gällde allt ifrån att ta bort vassa föremål till att bygga upp egna kravallstyrkor.
För det var inte bara gäng och det var mord, utan det var ju också rätt mycket ordningsstörningar i övrigt. Vi hade flera stycken upplopp på olika avdelningar, ibland styrda av gängmedlemmar, ibland inte alls kopplade till gäng. Men upplopp på Kumla och på en del andra anstalter var rätt vanligt att man slog sönder avdelningar. Vi fick skjuta in tårgas och det var alla möjliga stökiga perioder. Så att parallellt med det så började vi ta fram metoder för att kunna gå in och agera mycket tuffare än vad man gjorde förut. När jag började på 70-talet så hade man bara de här långa vita polisbatongerna och sprang runt med. Men nu började vi på att skaffa oss sköldar och hjälmar och skyddsutrustning överhuvudtaget då, för att klä ut oss i kravallutrustningar och träna på hur man skulle formera sig för att bryta in och ta hand om större ordningsstörningar och så.
Ja, och så har alltså kriminalvården lyckats hålla gängen under kontroll på anstalter i Sverige. Men så kommer vi in på situationen idag. Och den nya typ av lösare nätverk, ofta kopplade till förorter runt storstäderna, som nu är i fokus. Och då säger Kenneth Gustafsson att å ena sidan så har de här gängen än så länge visat sig vara mer lokala och samarbetar mindre över landet. Men på ett annat sätt är utmaningarna större nu än på 90-talet. Dels på grund av att gängmedlemmarna som döms till fängelse är många fler nu.
Idag är beläggningssituationen så svår. Det är så trångt överallt och de är ganska många nu som är med i olika gäng eller nätverk. Så att det går inte att hålla det här 100%, utan man måste ibland liksom stå ut med att man har några fler än bara en på varje avdelning. Så då.
Men Den här nya typen av lösare gängbildningar är också svårare att hålla koll på, säger han.
De där flytande gränserna gör ju att det är lite mycket, mycket svårare att hålla koll på då, vilka de är och vilka lojaliteter de har. Och det är svårt för oss och det är svårt för dem själva också. För man åker in i fängelse kanske i så som delaktig i ett visst nätverk, och under tiden man sitter här så händer det saker på utsidan som gör att det som gällde när jag åkte in gäller inte längre. Nu har jag nya fiender, nu har jag nya lojaliteter att förhålla mig till. Och sitter man inne så är det mycket svårt att få, liksom, hålla sig uppdaterad. För det här svänger ju över ett dygn. Liksom. Det kan gå väldigt, väldigt fort på utsidan. Och det finns en försening i informationen in i anstalt som gör att stressen och oron bland de här killarna är påtaglig, kan man säga.
Kör förbi en traktor här.
Det som heter CDE då. Det är ju, ja, vanliga klientus ligger där. Vi har riksmottagningen som ligger där borta.
Och det är där man hamnar först, så att säga.
Ja. Mm.
Och för att bättre förstå det här nya läget och risken för att gäng växer sig starka innanför murarna nu igen, så slår jag mig ner med ställföreträdande anstaltschef Marcus Winberg. Han som visade mig bygget av ett nytt hus här på Kumla för att få plats med alla nya fångar. Men det är också han som är ansvarig på anstalten för det kriminalvården kallar differentiering. Alltså att hålla koll på, splittra och hålla isär olika gängbildningar. Den strategi man tog fram då på 90-talet.
Så här är vi nu på ett av våra normalhus. Det här är D-huset.
Han visar mig bilder på de olika avdelningarna.
Utrustning för att motionera, lite gym. Inga lösa vikter, det har man tagit bort.
Där allt som kan användas som vapen plockats bort.
Mm. Här ser vi också en kniv då som sitter fastbänd. Nu behöver vi använda kniv till matlagning. Den sitter fast i väggen. Och här har vi promenadgården då. Där de har promenad en timme per dag.
Och så en rund gård med höga staket runt och kedjor upphängda längs sidorna.
Kedjan är till där personalen sitter.
Så personalen är bakom?
Ja, personalen är där. Det är liksom ingången. Det är där som är avgränsat där intagna inte får gå.
Jag har sett bilder på den här gården tidigare. I polisens förundersökning av en grov misshandel som skedde där i början av februari i år.
För jag satt och tittade på de där bilderna och där var det ju tydligt, för det var därför jag reagerade på den där kedjan, att personalen är bakom kedjan liksom, och sen försöker ropa först att de ska sluta, och så gör de inte det.
I förundersökningen vittnar flera kriminalvårdare om händelsen, som också fångades på film av en övervakningskamera. Sex unga män som kopplats till ett kriminellt gäng i Göteborg attackerar en ensam ung man ute på gården. Han faller till marken, men de fortsätter att sparka och slå mot huvudet med en termosmugg och en kapsylöppnare. Hans skor och kläder stänks ner med blod, tills han till slut lyckas ta sig upp på benen och förflytta sig till hörnet där personalen står. På sjukhuset får han sy 14 stygn i huvudet. Och nu undrar jag, hur tänker Marcus Winberg kring den här situationen där en intagen svävar i livsfara? Borde kriminalvården ha försökt stoppa det?
Det blir ju en bedömning utifrån varje enskilt fall. Har jag kapacitet att hantera den här situationen? Ja eller nej? Och det är upp till varje kriminalvårdare att bedöma.
Mm. Så det är ett beslut som fattas där och då i stunden? Ja. Det finns ingen riktlinje att man ska göra på ett
Nej, annat sätt. Vi ska avbryta pågående våld, absolut. Men vi får inte utsätta oss själva för för stor fara.
Det måste vara svåra avvägningar.
Jättesvårt. Och framförallt när det är grovt våld. Jättesvårt.
Ställföreträdande anstaltschef Marcus Winberg säger att den här typen av händelser inte helt går att undvika.
Nej, det är jättesvårt att ta bort situationer där flera intagna är på en promenadgård samtidigt. De har ju rättigheter att vara ute. Vi kan ju inte begränsa det. Så att risken finns alltid för dem att det kan bli ett större slagsmål på promenadgårdarna.
Och liksom Kenneth Gustafsson pekar han på att det blivit svårare att splittra gängen inne på anstalterna nu. Både på grund av att det blivit så trångt och att gängtillhörigheterna är mer komplexa.
På samma sätt som på utsidan så är ju de här gängen ganska löst sammansatta. Och det är svårt att veta vem som är vän och fiende med varandra. Det kan förändras väldigt fort. Så där har ju vi ett jobb att göra.
Nej, men om jag återgår till den här händelsen i början av februari, så var det ju tydligt att där var det ju i alla fall kanske sex eller fler personer som tillhörde samma gruppering som var tillsammans. Så ni undviker inte det i alla fall, i vissa fall då?
Svårt att gå in på något särskilt, ja men något enskilt fall. Det skulle jag inte vilja kommentera, men det kan ju hända att folk som är vänner på utsidan också sitter ihop här inne.
Mm. Så det är ingen nolltolerans på det liksom, i alla fall.
Nej.
Och vad kan vara fördelen med det då?
Ja, det är att de inte slår varandra.
Och vad kan vara nackdelen?
Ja, nackdelen är väl om något omskapar en negativ stämning på avdelningen som gynnar dem som individer och missgynnar de andra.
Så det är de sakerna ni måste väga då mot varandra?
Ja. Man kan säga att det finns liksom ingen universal lösning, utan man måste vara uppfinningsrik och man måste hitta möjligheter. Hade vi haft ett lägre beläggningstryck så hade vi på ett annat sätt kunnat jobba med de här differentieringsmöjligheterna. Nu får vi hantera den situation vi är i och göra så gott vi kan.
Och i det här pusslet finns det också en variabel som är att man inte vill att nya konstellationer ska bildas eftersom de är lösa, det vill säga någon form av nya fängelsegäng, att de börjar organisera sig även här på insidan och rekrytera nya och sådär. Finns det med nu i bedömningarna?
Ja, men det är sånt som vi får följa. Att väga in den variabeln när vi placerar intagna blir svår. Men det är någonting vi måste följa om det händer.
Du lyssnar på Konflikt, om vad som ska hända nu när svenska fängelser fylls till bristningsgränsen med gängkriminella. Vi har hört hur kriminalvården kämpar för att inte få gängbildningar som växer sig starka också inne på anstalterna, så som skett till exempel i Brasilien som vi hört. Men man kan ju fråga sig, även om man lyckas motverka det i Sverige, hur bra är egentligen den här miljön där uppenbarligen gängkonflikter från gatan redan flyttat in? För det som är hela grundidén med kriminalvård. Alltså att, som det heter, bryta den onda cirkeln. Och i förlängningen få folk att lämna de kriminella nätverken. Lotten Collin har träffat två personer som har erfarenhet av just det och som de senaste åren tillbringat mycket tid inne på högsäkerhetsfängelser. Men i två helt olika roller.
Hall, Kumla, Norrtälje, Tidaholm, Hällby, Saltvik, Västervik Norra. Kan ha glömt någon?
Jag sitter på Västervik, jag sitter på Skänninge. Ja, jag sitter på många alltså. Men de jag suttit, de som är hårdast, eller ja, det är typ Norrtälje och Kumla.
Eva-Mi Gullbrandsson och Mahad har tillbringat de senaste åren på samma anstalter, klass ettor, de så kallade högsäkerhetsfängelserna. Men de har anlänt dit på väldigt olika sätt.
Du kommer alltid dit handbojad alltså. Från häktet, därifrån då du sitter i mitten på en bil. Eller ja, det är två kriminalvårdare så där, en på höger, en på vänster, så du förstår du så att du inte ska rymma alltså. Och då du har så handbojarna så framifrån. Och när man kommer in, det första de gör, du får klä av dig, du får byta om, de ger dig kriminalvårdkläderna. De tar alla dina grejer, låser in dem på en skåp. Det kan hända också att du kommer in på anstalten mitt på natten också. Som jag flera gånger det har hänt, jag kommer in på natten till en anstalt, så på morgonen jag bara dyker upp. Förstår du vad jag menar? Folk undrar, hur fan kom du till anstalten? De såg inte mig, förstår du?
Alltså de andra fångarna då, eller?
Ja, exakt. Så ofta det är så här, vi som typ är med krig och sånt här, det är oftast på nätterna man flyttar dem, förstår du?
Ofta så får man ju inte ha klocka på sig när man kliver in. Jag får ju i princip bara penna och papper med mig. Och inte ens det får jag ha på alla anstalter, utan då får jag låna penna och papper när jag har gått igenom säkerhetskontrollen in. Det är ganska spartansk miljö, så man får sitta i ett besöksrum där det inte finns någonting som är löst ifall någon blir arg och slänger saker runt omkring en.
Vad finns där inne?
Ja, typ fåtöljer och bord. That's it. Ibland så har de någon sån här tavlor eller tyg på väggarna för att det inte ska eka så mycket.
Det var i ett sånt rum Eva Mi först träffade Mahad, vars röst och namn vi bytt ut. Han var fram tills nyligen med i ett av de våldsammaste nätverken i Sverige. Eva Mi inledde mötet som hon brukar.
Jag brukar alltid säga hej, här är jag, berätta vem jag är och fråga hur de vill använda tiden. För det här är deras tid. Ganska många blir rätt förvånade när man frågar vad vill du använda tiden till? De är inte riktigt vana att få den frågan. Ibland så vet de inte alls vad de ska säga. Utan då är det mer att jag får berätta vad vi gör och hur jobbet inne på anstalt ser ut jämfört med det som är på utsidan, som är avhopparverksamheten.
Eva Mi arbetar på Passus, en avhopparverksamhet som drivs av den ideella organisationen Fryshuset i Stockholm. Hon åker runt i fängelser i hela Sverige och träffar unga gängkriminella som bett om att få prata med henne.
Så säger jag att jag träffar typ 15-20 människor varje vecka.
De hon möter vill ha hjälp med att lämna nätverken och leva ett vanligt liv.
Min bild av det utifrån att jag har jobbat med målgruppen längre är att man är mycket tröttare, mycket fortare nu. Sitter du med en person som är utbränd, det syns i blicken. De, på utsidan ser de ut och mår jättebra. För de är mån om hur de ser ut, de är mån om sina frisyrer, de är mån om att träna kroppen. På insidan däremot, man är inte lika bra att ta hand om sin insida. Och det är ganska svår miljö när man är på anstalt att ta hand om det. För vad gör man det?
Hur såg dina dagar ut där inne?
Dagarna var tråkiga. Vad ska man säga? Man vaknar, man... Ja.
Vad gjorde du för något?
Så jag gymmade. Alltså. Jag tränade, jag såg till att vara upptagen hela tiden. För annars man blir... Ja, man bara sitter i rummet och tänker, det är inte bra, du vet. I min situation då, för jag gick igenom massa grejer.
Och vad tänkte du när det var svåra tankar? Vad kunde det vara?
Typ att vänner går bort, förstår du? Du sitter inne, du får höra att din vän är död. Eller att ens kusin är död, förstår du? Det är mycket som händer. Du kan tänka dig. Du kan tänka dig hur man känner, alltså.
Mm.
Jag var i rummet själv på kvällen innan jag sover. Det var mycket reflektioner kom typ sådär. Att man, du vet, alla reflekterar innan man sover på en anstalt. Om någon säger till dig på anstalt att de inte reflekterar innan de sover under nätterna, då den ljuger, förstår du? Det var jobbigt med tankar och... Det var jobbigt med känslor och förstår du? Det är jobbigt att prata om de här grejerna, alltså, men... Ja, vad ska man säga, alltså?
Mahad har suttit inlåst på högsäkerhetsfängelser nästan hela sitt vuxna liv. Dömd för narkotikaförsäljning och olaga vapeninnehav. Han började sälja droger i tonåren och drogs sakta in i nätverket via kompisar och familjemedlemmar i en förort i Stockholm.
Man blir inte kriminell för att man vill bli kriminell, förstår du? Utan det är situationen där man är ifrån. Man kommer hem till ett hem där det finns ingenting. Det är inte som andra ställen. Man har ingen chans att få jobb. Det är mycket som spelar in, förstår du?
Idag är Mahad strax under 30. Och det är ett par år sedan han kom ut från sitt senaste fängelsestraff. Han hade alltid ett eget rum inne på anstalterna. Till skillnad från de som sitter där nu.
Så att det är ju många, många ställen där det numera är dubbelbeläggning. Och det är inte det vanliga scenariot i Sverige annars. Utan oftast så har man ju ett eget rum där man blir inlåst på kvällen och över natten. Vilket många tycker är det skönaste på hela dagen när man faktiskt blir inlåst. Och kan vara bara med sig själv. Inte behöva förhålla sig till andra människor. Men nu är det ju väldigt många som inte har den möjligheten heller. För att man är tvungen att dela rum. Och tänker jag, utifrån våldet som är... Jag har ju pratat med flera stycken som har misskötsamheter i form av våld. Både mot medintagna och personal. Där man flyttar dem till nya anstalter. För då blir man ju oftast flyttad. Man blir satt på isolering först och sen blir man flyttad. Och så kommer man till en ny anstalt, samma säkerhetsklass, och man ska dela rum igen. Och de kan ju verkligen säga, alltså på riktigt, vad tror de ska hända? Det här kommer att hända igen. Frågan är bara när jag kommer att slå den här människan, till exempel. Och vissa kan ju säga, jag kan inte sova ordentligt. Hur ska jag kunna sova? Personen kanske mördar mig.
Eva Mis klienter, som hon kallar dem, vittnar om hur våldet ökar i takt med att fängelserna blir fullare. Det är både gamla gängkrig som följer med in från gatan och nya konflikter som uppstår inne på anstalterna.
Det här med våldet tänker jag gör något. Det är ju inte bara det att man utsätter andra människor för våld. Man blir ju själv utsatt också.
Inne på anstalterna också?
Ja. Att man slåss, att man hugger varann med tandborstar som man har vässat till. Att man försöker strypa varann. Och i takt med att, som sagt, dubbelbeläggning, mer konflikter. Ja, kanske man inte vill vara själv på en avdelning. Då kanske det är tryggare att välja att tillhöra någonting.
Eva Mi har under de senaste åren träffat flera som blivit rekryterade till nätverk inne på fängelserna.
Och ju längre tid folk ska vara där tillsammans, desto vanligare lär väl det bli, tänker jag. Det kan ju vara så att det är en vinst att ha en koppling till nätverk när du sitter. Jämfört med om du inte har det. För du har ju ett annat rykte. Om man är en ledarfigur så har man ett namn som folk vet vem man är när man kliver in. Mm. Så man behöver inte göra så himla mycket. Mer än att vara den man är på något sätt. Och sen, okej, vilket våldskapital har det här nätverket till exempel? Ju högre våldskapital, desto starkare ledare.
Och vad, när man först kommer in där på en avdelning, vad tänker man då? Alltså, vet du vilka de andra är eller?
Jo, vissa gånger det kan hända att du känner igen folk. Som det hänt för mig alla gånger. Det hänt att jag känt folk där alltså. Men om jag skulle sätta mig i andra skor till exempel som inte känner folk. Det man ska göra det är typ sänka blicken, inte kolla snett på folk, du vet. Men jag har alltid haft antingen folk eller folk jag känner eller gemensamma vänner på kåken. Så det har gjort att folk har känt igen mig. Respekten har bara fortsatt.
Har du någon gång känt dig rädd inne på fängelset?
Nej, faktiskt inte. Jag har inte känt det faktiskt, nej.
Mahad säger att han aldrig rekryterade någon till nätverket han tillhörde. Men att han ibland lärde sig saker av andra intagna. Särskilt när han var yngre.
Alltså man fick ju lite kontakter därifrån när man var yngre. Typ min första volta, där fick jag mycket kontakter med lite äldre folk som höll på med vissa grejer.
Det var under det sista tvååriga fängelsestraffet som Mahad till slut började fundera på att hoppa av.
Det hände massa grejer där som gjorde att jag förändrades inombords. Och, ja, det är mycket alltså, att jag fann Gud där i fängelset, förstår du? Och inte bara det, det var en anhörig till mig, en väldigt anhörig till mig som fick en son. Och när jag, första gången jag såg han, det hände något i mig. Att jag ville typ, ja, jag var där för de här människorna. Sen min morsa, hon påverkade mig mycket faktiskt. Så vad jag utsatt henne för, vilken stress hon måste ha. Jag har ju små bröder, jag vill ju inte att de ska hamna där också. De kommer ju välja den här vägen jag väljer, förstår du?
Men fick du någon hjälp inifrån fängelset och förändra dig och rehabilitera dig?
Nej.
Hjälpa och tro på att du
Nej, de trodde inte på det. Jag tror inte, jag fick ingen hjälp. Hur ska jag säga, jag fick inte det bara.
Och hur kände du att de såg på dig?
Som alla andra typ, förstår du? Att jag var yrkeskriminell. Det fanns folk som besökte mig. Det var bland annat Eva Mi. De kom och besökte mig. De var min motivation. Det hade ingenting med kriminalvården att göra.
Jag tänker att ju fler unga man får in på anstalt, desto mer behöver man fylla tiden i anstalten med saker att göra för dem. Och jag vet inte om kriminalvården egentligen har den beredskapen nu. Man har ju unga redan nu, men de sitter ju förhållandevis låga straff då jämfört med nu om de ska dömas som vuxna. Och ska man då formas in i sitt vuxenliv under längre tider, när man är väldigt ung. Ja, vad är det för personer vi kommer att få ut?
Eva Mi berättar att de gängmedlemmar hon träffar sällan får tillgång till yrkesutbildningar eftersom de sitter på högsäkerhetsfängelser och dessutom bedöms ha stor risk att återfalla i brott. Hennes klienter får i stort sett inga permissioner och ingen gradvis utslussning i frihet för att vänja sig vid livet utanför murarna.
För att det här är ju personer som ofta använder våld till exempel eller hot på olika sätt. Så det är klart man måste ha ett högt säkerhetstänk och att både personal och de andra ska vara så trygga som möjligt. Samtidigt som, ska det bli någon skillnad på det här så måste ju stödet och vården till. Men det är klart, ju fler som blir där inne, desto hårdare miljö det kommer att bli. Desto svårare kommer det ju vara att ta emot stödinsatserna, tror jag också. Om nu inte somliga vågar säga att de träffar passus. Det är inte så att det alltid ses med goda ögon och går ett förändringsprogram heller.
Eva Mi säger att en del av dem hon träffar riskerar hot om de öppet berättar om sin vilja att lämna gängen in i fängelset. Och det kommer nog inte bli lättare för dem att söka hjälp att hoppa av när avdelningarna nu fylls på med fler och fler gängmedlemmar. För Eva Mi är det tydligt att det som kriminalvården säger att de försöker motarbeta, att gängen stärker sin makt även inne på anstalterna, att det redan har hänt.
På vilket sätt märks det?
Det märks väl verkligen i alla de här kontakterna som nätverk i Stockholm har, till exempel med nätverk i Malmö eller nätverk i Göteborg. Kors och tvärs, samarbeten.
Och de har ofta uppstått då på anstalterna?
Ja. Man skapar jättemycket nya kontakter. För du är med andra personer som lever samma typ av liv. Och man sätter ihop folk från hela landet. Så att ja, man lär sig mycket kriminalitet när man sitter.
Eva Mi är orolig över att de allt hårdare lagarna, både den borttagna straffrabatten som föreslås börja gälla från 1 januari nästa år och andra lagförslag om längre fängelsestraff längre ner i åldrarna, att de snarare än att minska gängens makt istället kommer förvärra situationen.
Ja, jag tänker ju hårdare samhället blir, om vi nu ska se det som det, desto hårdare kommer ju den kriminella världen att bli också. Det är inte så att det här kommer leda till att någonting blir mjukare i den kriminella världen. Jag kan inte tänka mig det. Och det är ju som att även nu att man har plockat in väldigt många, i och med alla de här enkro och det, så är det ju så att man kanske hade något hopp om att nu blir det lite lugnare. Det har det ju inte blivit. Det finns ju jättemånga som är beredda att kliva in istället. Och om man tar bort straffrabatten, ja, vem kommer att bära vapnen då? Ja, de som är under 18 förmodligen. Så att det här kommer ju krypa neråt istället. Jag tycker också att hela den här debatten kring hårdare straff, jag tror att man tänker att det ska påverka de här personerna i gäng och nätverk. Och jag tror inte att det gör det.
Du fick, varje gång då, så fick du inte jättelånga fängelsestraff. Var det typ ett år eller två, eller hur länge?
Ja, två år, ett år, ett och ett halvt år, sådär. Ja, det har aldrig varit mer än 2 år.
Och om de hade gett dig mycket längre fängelsestraff, hur tror du att det hade påverkat dig?
Som tur är, jag har inte fått det. Men jag tror inte det skulle hjälpa, för jag tror inte jag skulle få chansen att träffa dem som har hjälpt mig på vägen och lägga av och sådär, förstår du? Jag tror inte jag skulle ha chans att ha kvar dem i livet om jag fick så många år. Då skulle jag bara vara ännu mer fucked up när jag kommer ut. Speciellt i ett krig som pågår nu. Jag tror inte det hjälper att man bara låser in alla. Okej, om vi ger dem 20-30 år, då är det över, förstår du? Men om du ska ge dem 5-6 år, sen de är tillbaka på gatan igen.
Om Mahad hade dömts idag hade han troligen fått ett mer än dubbelt så långt straff. 4, 5, kanske 6 års fängelse. Och precis som han själv sögs in i ett kriminellt nätverk i tonåren ser han många unga killar runt omkring sig som nu dras in i det som han beskriver som ett krig.
Det är många som blandar sig in hela tiden i kriget. Du vet. Det kommer in nya hela tiden som rekryteras. Nya. Så om du ska gå emot det här, det här är typ som corona ungefär. Det sprider sig, du vet. Så jag lovar. Om man ska hjälpa dem så man kan inte sitta och döma alla till fängelse, förstår du? Då kommer ni ju fan inte ha någon fängelse kvar ens.
Du menar att de kommer vara för fulla eller vadå?
Ja, precis. De kommer vara överfulla. Så att det är onödigt. Det blir bara mer resurser för staten. Så jag tycker det är bättre att man försöker erbjuda personen hjälp. In i anstalten åtminstone. Folk behöver ta sig ut också, förstår du?
Du lyssnar på Konflikt om gängen inne på fängelserna. Vi har hört hur kriminalvården beskriver utmaningarna när allt fler intagna som har koppling till gängkriminalitet nu sitter inlåsta allt längre på trånga anstalter. Och här senast alltså Eva-Mi Gullbrandsson på avhopparverksamheten Passus och den tidigare gängkriminelle Mahad som båda ifrågasätter hela idén att de hårdare straffen nu kommer att minska våldet. Men den ansvarige ministern, Morgan Johansson, han är, som vi hörde i början av programmet, nöjd med straffskärpningarna. En politik som det finns brett stöd för i Sverige nu.
Förra året så dömde svenska domstolar ut över 11 500 fängelseår sammanlagt, vilket är en ökning med över 40% faktiskt.
Och på presskonferensen i slutet av augusti med anledning av en ny utredning om ytterligare skärpta straff, bland annat höjda minimistraff för narkotikaförsäljning och så strängare straff för gängrelaterade brott, så räknade han upp siffror.
Och vi har nu fler misstänkta och dömda också i fängsligt förvar än vad vi någonsin har haft tidigare, över 7000 sammanlagt.
Så vad säger han då om riskerna som vi hört om? Att gängen stärks och att det blir svårare för gängkriminella att hoppa av där inne på överfulla fängelser. På justitiedepartementets innergård i regeringskvarteren i Stockholm står en fontän och pålar. Jag fångar justitieminister Morgan Johansson på språng till nästa möte.
Jag lyssnade på gängbrottsutredningens överlämnande. Du sa då bland annat att det finns bara en plats för de här människorna. Och det är på kåken. Vad tänker du ska hända med dem där, på kåken?
Att de ska få en rehabilitering och i bästa fall också en utbildning som gör att de kan komma tillbaka till ett laglydigt liv igen när de kommer ut, så att säga, efter att ha avtjänat sitt straff.
Jag måste säga att de bilder som vi får inifrån kriminalvården är ju inte det, utan tvärtom att hålla isär gängen som man har gjort tidigare blir svårt. Det uppstår mycket fler konflikter. Att arbeta med rehabilitering är svårt. Hur orolig är du för att anstalterna så att säga blir en skola i gängkriminalitet och att gängen kan växa sig starka i det här läget?
Först av allt så det finns ju möjlighet till både yrkesutbildning och utbildningar, till exempel att läsa upp sina betyg om man har hoppat av skolan när man var 15, 16, 17 år. Det finns ju idag på ett sätt som absolut inte fanns för låt säga för 10, 15 år sedan. Så att de möjligheterna finns ju kvar. Men de pengarna vi nu går in med, de syftar ju just till att kunna vidmakthålla den kvaliteten. Samtidigt är det nog också så att de här individerna som vi pratar om, de kan vi inte ha springandes runt på gatorna. Då kommer de att begå brott, de kommer att utsätta andra människor för mycket allvarlig våldskriminalitet. Och jag har dem mycket hellre i fängelser inom lås och bom, så att säga.
Ja, Morgan Johansson pekar alltså på att regeringen avsätter mer pengar till kriminalvården nu, som ska gå till att bygga nya fängelser, men också till utbildning, så att gängkriminella ska kunna välja en annan väg i livet. Och angående det vi hörde tidigare, att många gängkriminella som sitter på högsäkerhetsfängelser inte får tillgång till yrkesutbildning och kanske inte vågar söka hjälp, så säger Morgan Johansson att de har ett eget ansvar.
Det kan inte bara vara så att kriminalvården eller samhället ska servera en sak och ting på en silverbricka, utan du har ett eget ansvar när du blir inlåst bakom, så att säga, de här murarna, för att göra vad du kan för att försöka se till att bli laglydig.
Och framförallt återkommer justitieministern under intervjun till att han egentligen inte ser något alternativ till fler och längre fängelsestraff. Och det gäller också för unga, där regeringen vill slopa straffrabatten, trots att många experter på området menar att det kommer få motsatt effekt.
Och det här är ju någonting som kriminologer och även remissinstanser har påpekat, att det finns mycket som tyder på att det befäster en kriminell identitet hos unga som hamnar i fängelse. Varför tycker du ändå att kåken är rätt plats för dem?
Jag tycker att det är mycket bättre plats än att de hänger ute på torgen och säljer narkotika. Eller går med vapen till kanske äldre kriminella. Eller så att säga successivt skolas in i kriminalitet ute på gator och torg i de gäng som de finns. Det är mycket bättre plats än att vi då har dem under kontroll så att säga på anstalterna. Så kriminalvård fungerar, men man behöver ju ibland ha de här individerna under ganska lång tid i kriminalvården för att det ska verkligen få effekt. Och då tjänar ju längre straff också en sån funktion.
Ja, så säger alltså justitieminister Morgan Johansson om fängelset som den plats där gängvåldet nu ska stoppas. Men det är som sagt en lösning som också fått mycket mothugg från experter på området. Och vi ska avsluta konflikt idag med att vända mikrofonen mot en av de kriminologer som länge studerat ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet. Och som nu ser ett glapp mellan den verklighet som han och andra forskare studerar och de lösningar som politikerna presenterar. Felipe Estrada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet.
Ja, att politikerna försöker då med lagars hjälp åtgärda den här allvarliga brottsligheten är liksom kanske vad man kan förvänta sig av politiker. Sen så är det ju lite olyckligt när man kanske inte tar till sig det som forskningen visar kan vara mer eller mindre effektivt, om det handlar om att minska det här problemets omfattning och minska då hur mycket framtida brottsoffer vi kommer ha. Och vi har sett flera sådana liksom exempel där man begär utredningar där man egentligen inte vill ha reda på om förslagen kommer minska det då man är orolig för, utan snarare så vill man bara ha förslag på hur de hårdare lagarna ska instiftas.
Och varför tror du?
Därför att det blir politik av detta. Det är liksom det finns en sån, alltså det går inte att bortse från den politiska dynamiken och nyttan av den här frågan också. Och det är inte heller någonting som är särskilt unikt för Sverige, utan de här tendenserna av hur kriminalpolitiken då används och vilka politiska rörelser som helst har den på dagordningen, det ser vi runt om i världen också.
Felipe Estrada instämmer med kriminologen Atos Vieira i Brasilien som varnade för att gängen kan växa sig starkare i fängelserna. Och han konstaterar att många svenska och internationella forskningsstudier visat att längre och hårdare straff inte är någon långsiktig lösning, utan snarare kan vara kontraproduktivt.
Alltså det forskningen trycker på, det är ju att det är viktigt att ungdomar som begår brott åker fast för de här brotten. Alltså att upptäcktsrisken är viktig. I synnerhet sen om man kan då få sätta in resurser och stöd och sånt. Så att i den meningen så är ju liksom på något sätt straff effektivt. Däremot så är det då liksom när man börjar laborera med att man ska låsa in, kontrollera hårt och länge, så finns det mycket mindre i forskningen som tyder på att det skulle vara positivt. Snarare så börjar vi då hamna i något som vi kallar för kontrollskador, alltså att det börjar bli kontraproduktivt eller liksom negativt för de här barnen och ungdomarnas livschanser. Det här liksom, det är klart vi kan förlänga straffen väldigt länge, och det finns länder som har gått åt den här riktningen, och tar man i riktigt mycket och låser man in riktigt mycket människor, då kan man liksom på marginalen påverka brottsligheten. Men det är ju väldigt, väldigt kostsamt sätt att, beivra brott. Utan alla de här pengarna gör ju mycket mer nytta i det förebyggande arbetet innan brottsligheten har liksom begåtts.
Och Felipe Estrada ser nu hur Sverige följer efter resten av världens kriminalpolitik.
att fängelsesystemets gamla fokus på att bryta den onda cirkeln, som kriminalvården kallade, att det långsamt håller på att försvinna.
Det här sättet att tänka har ju utmanats av ett liksom, ja, slängnyckeln perspektiv, att vi låser in dem och vi kan ha överbeläggning och ha liksom intresset av att de ska rehabiliteras blir liksom mindre påtagligt, och det är olyckligt, en olycklig utveckling.
Och med de orden om var svensk kriminalpolitik nu är på väg, så är konflikt om överfulla fängelser och stärkta gäng slut. Producent för programmet var Lotten Collin. Tekniker Nima Shams och Lisa Abrahamsson. Den tidigare gängkriminelle Mahads röst lästes in av Mohammed Said. Och jag heter Robin Olin.